Då säger vi hej och välkomna. Vi säger välkommen tillbaka till Johan Orenius som precis har anlänt från Göteborg morgontåget efter att du igår satt i, eller stod i Allsvenska Storprisstudion och showade.
Gjorde jag det?
Ja, jag tycker det.
Ja, jag var på precis bredvid Friends Arena där Sverige på tisdagskvällen ska spela mot Ryssland. Så var det Allsvenskans stora pris. Stor festkväll då för allsvensk fotboll. Det här priset som vi var med och drog igång för 5 år sedan. Mm. Som har växt sig lite större sedan dess. Och vårt roll har kanske blivit mindre däremot. Mm. Men jag var där vid 2 olika tillfällen. Och ja, du har ju varit där också. Mm. Hur skulle du beskriva sådana där kvällar?
Nej, alltså det är ju en rätt trevlig kväll. Det är mycket mingel innan och det blir ju lite feststämning utanför den studion. Där det är massa folk som man har hört talas om och sett någon gång swisha förbi i något fotbollssammanhang. Och förra året så minns jag att jag gick väl på toaletten samtidigt som Kim och Isak när de skämtade lite med varandra på toaletten i pissvaren. Och därmed så undrar jag, har du något kul att förmedla vidare från din kväll?
Du kan få gissa vilken allsvensk, en av pristagarna på kvällen som jag hängde mest med backstage.
Per Karlsson.
Ja, det är rätt. Jag är så förutsägbar alltså.
Ja, känner att ni hade mest game tror jag.
Kanske mest lika, ja. Så samma generation också. Ja. Pratar ju med flera stycken förstås. Frågan hela tiden ställde, kom ihåg på, var att får du vara en ledig nu? Vart ska du åka på semestern?
Bra, isbrytare.
Ja, och vet du vad Tankovic ska åka på semestern?
Ja, låt visa. Ja. Han drar till Miami.
Ja, det är till och med så att han drar till värmen. Karibien var Karibien. Ett alternativ. Ja, okay. Ja. Men han ville till värmen och till ljuset. Medan Per Karlsson då ska stanna hemma. Mm. Han ska flytta och gifta sig. Mm. Och bjöd på ett litet, det spelar ingen roll nu, men något av ett miniskop. Att han, jag frågade om han var sönderfästad. Det var han verkligen inte. Han hade nämligen inte kunnat dricka någonting. Mm. För han gick på antibiotika under guldstriden. Jag tror att han, om jag fattade rätt, så skulle han punktera en blånagel. Så att han har fått en del blånaglar genom åren. Och då fick han en infektion i tån. Och fick gå på en antibiotikakur. Så därmed inga fylleslag för hans del. Så han var ganska fräsch och där. Mm. Men väldigt intresserad, det var väl därför jag fastnade med honom. Han var till exempel intresserad av hur man kan få den yngre generationen intresserad av printmedia.
Utimpat.
Ja. Nej, men han höll ett ganska bra tal tycker jag också. Han är lugn, han sa att han varit nervös för det. Att han inte hade förberett någonting utan försökte bara prata från hjärtat. Och därför det blev bra, sa jag. Men man får ge honom lite tid. Mm. Liksom Tankovic hade varit uppe där nyss, lite med en motor mouth. Han är lite mer eftertänksam. Men sa bra saker hela vägen. Så jag berömde honom lite för det. Sen pratade han och sa att han hade läst offside ända så länge han hade spelat fotboll. Mm. Och så var han uppriktigt intresserad om branschens utmaningar och hitta en ny generation som läser, och han pratade om sitt eget läsande.
Pratade du om packningsskad och sådär?
Ja, det var ju också sådär medan ställningen pågick, så vi fick stå så här: kan man hitta en ny generation läsare? Att det är svårt det här med annonser.
Men nu ska Kristoffer Olsson.
Ja, men lite så var det faktiskt. Ja. Och så honom hängde jag mest med. Mm. Sen precis när jag skulle gå, så fort sändningen var slut, så jag visste att jag skulle hit tidigt med ett morgontåg och tänkte inte vara ute och svira så mycket. Mm. Så jag skulle snabbt bege mig därifrån, och då gick jag till rummet, en logeliknande sak, där jag hade fått lämna min väska och min rock innan och skulle bara hämta den. Det var någon slags mediarum sådär. Och satte en man där med en kortlek, väldigt välklädd.
Axén.
Nej, det hade ju varit något.
Patient.
Ja, jag kände inte igen honom. Mm. Så jag tog på mig, så han såg väldigt fokuserad ut. Så du, lägger du patient? Så. Mm. Jag övar, sa han. Mm. Ska uppträda här snart. Jaha, så du är trollkostnär, ja. Det var en trollkar som satt där. Aha. En företagsgig.
Aha.
Och så sa han direkt, har du bråttom? Får jag visa ett trick?
Aha. Och det fick du?
Ja, så jag gick fram där och han gjorde ett korttrick för mig. Mm. Som bland annat, det gick ut på att han använde min mobil och fotade leken. Och sen var det en helt annan bild än den man skulle kunna tro. Mm. Med ett kort som som jag hade valt ut som han inte hade sett innan. Mm. Men han hade lite gafflar med sig som han skulle böja med tankekraft och var väldigt intresserad. Det är väldigt, det är inte så att ens eget yrke är så. Har du tid? Vill läsa en artikel? Det här var, han var inte intresserad av fotboll alls. Det här var, han har varit professionell trollkarl i 16 år. Det roliga var också när han höll fram, jag skulle välja ett kort. Kan välja ett kort här. Oj, så tappade han hela kortleken.
Utan att det var meningen.
Ja, oj. Ingick det där i. Så, nej, nej, det var bra att det hände nu. Ja. Sen fortsatte jag till ett hotell på Östermalm. Var hungrig. Gled in på en sent öppen indisk restaurang. Mm. Det fanns ju allt. Och där satt en annan gäst. Roy Andersson. Mm. Inte gamla fotbollsspelare.
Du skickade ju detta meddelande till mig sent igår kväll när du satt där på Indien. Jag frågade om du var ute och söp med gänget från Seymour.
Det var jag inte.
Nej, jag sitter själv på en indisk. Och att du skrev då att du satt där med Roy Andersson. Först tänkte jag så, ja, men det är ju regissören Roy Andersson.
Oväntat.
Man så skrev jag några frågor så jag snackade och sådär. Fick jag inget svar och sen så tänkte jag, det kan inte vara Bjärrets fassa. Daniel Anderssons farsa, Roy Andersson.
Roy Andersson, ja, gammal guldbollen vinnare. Mm. Vem tror du är kändast i Sverige av de här två, Roy Andersson? Regissören eller tidigare fotbollsspelaren?
Jag skulle nog säga ändå att det är regissören.
Så är det nog. Ja. Han satt för sig själv i ett hörn och jag satt i ett hörn. Det var ingen annan där. Han drack vitt vin och whisky drack han. Ja, och efter ett tag, vi liksom, det blev lite blickar mot varandra. Och så, då sa jag efter ett tag, så här, harklade mig lite och jag får passa på att ta tillfället i akt och tacka för fina filmupplevelser.
Nämnde du någon film då?
Nej, hade han frågat så hade jag kanske nämnt Sånger från andra våningen och En kärlekshistoria. Mm. Jag bottnar i den komplimangen tycker jag. Funderade då på om jag skulle fråga Roy, ska du ta tillfället i akt och tacka mig för alla fina fotbollsläsningar?
Men det gjorde jag inte. Vi satt och väntade på den. Bra podd.
Bra podd.
Hälsa Bengtsson.
Det var oväntat ändå. Så jag hade en liten stund där. Mm. Sen gick jag upp på hotellet och precis när jag somnade vid midnatt så kom ett sms från en svensk elittränare.
Fan vad det hände grejer för dig.
Oväntat, eller hur? För jag håller verkligen en låg profil, likt Per Karlsson. Men sen vid midnatt när jag låg och skulle somna på hotellet så plingade det till. Och då var det en elittränare som skickade en länk till en artikel som försökte reda ut huruvida Pep Guardiola har förstört tysk landslagsfotboll.
Detta var en allsvensk nuvarande tränare.
Ja.
Ja, jag skickar jag tror inte, den länken.
Jag tror inte att han vill att jag kanske säger vem det är.
Ah, okay.
Men folk kan ju få gissa. Uh-huh. Det gick ut på att hans extremt possession-inriktade spel hade påverkat Löv så mycket så han blivit besatt av det istället för att komma ihåg varför Tyskland under Löv från början blev bra med fart och att det inte handlade om bara hålla boll hela tiden. Så låg jag tänkte lite på det, frågade om hans tankar om det och så till slut somnade jag framåt 1-2
alltså. Ja, det är kul att skicka ut dig på fältet, Johan.
Det, ja, det som var roligt seriöst i sändningen var ju att presentera vårt allsvenskans stora hjärta.
Ja, var det jag tänkte.
Det är ju egentligen vår roll numera att vi fortfarande har den utmärkelsen. Allsvenskans stora hjärta som går till en person som på något sätt har gjort allsvenskan till en varmare plats. Har vi
ja, och förra året så var det Harry Malmgren, IFK Norrköping-supporten som lämnade sitt äldreboende för att åka på bortamatcher. Detta året så var det också en som kommit upp i åren, men den här gången så heter hon Margareta Maggan Lindgren, stor och välkänd Blåvitt-supporter, som ju har trots den här säsongen, och det var ju det som vi vägde in då när vi bestämde att hon skulle få priset, att hon trots oerhörda besvikelser och frustration och många saker var missnöjd med under året har åkt på samtliga matcher, hemma och borta. Trots då att hon är en förtidspensionär har det inte jättefett ställt. Hennes son hjälper till med ekonomin så att hon klarar av det här. Hennes lägenhet, lilla etta, är liksom målad i blåvita färger. Hon lever för det här och fått liksom en andra. Hon kom in rätt sent i blåvit världen. 2004 började hon gå på matcher.
Ja, så hon kan ju inte hämta styrka från när det går dåligt i gamla UEFA-cup-titlar.
Nej, precis. Så vi skickade vår nuvarande praktikant Joakim Forsell och fick han åkte med henne på den sista bortmatchen som var mot Örebro och var hemma hos henne och snackade. Så att det reportaget finns ju att läsa med nomineringen och sådär på offside.org och det är upplöst för alla så alla kan läsa det och det är ju väldigt kul. Vi har ju förstått nu i efterhand att hon, Maggan själv förstod kanske inte att detta var ett pris som skulle uppmärksammas på nationell nivå Och det rasslade till rejält igår kväll. Hon hade ju inte en aning om detta. Liksom. Hon visste inte ens att det skulle berättas om detta. Det
kunde vi ha förberett henne bättre på.
Ja, det kan man säga. Mm. Men hon, vi har ju förstått nu och efterhand och så där, att hon är oerhört röd och glad för att alla har uppmärksammat henne och att hon får det här. Hon känner att det är jättesort. Så det gör ju att det känns extra fint.
Ja, och texten är verkligen värd att läsa. Den blev jättefin tycker jag. Så den ligger på offsite.org. Högst upp kanske.
Precis. Vi ska säga det att vi gör detta avsnittet i samarbete med Halebop. Som vill börja med att skicka ett grattis till alla lyssnares respektive som efter en lång och spännande allsvensk säsong äntligen får se vardagen återgå till normala. Sen är det då snart dags för Black Friday på Halebop. Från fredagen den 23 november till måndagen den 26 finns det massor av schyssta deals på mobiltelefon och tillbehör på halebop.se. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder.
Ja, det här avsnittet gör vi också i samarbete med biofilmen The Front Runner. Den 23 november är det premiär för filmen The Front Runner med Hugh Jackman i huvudrollen. Filmen berättar den sanna historien om den amerikanska senatorn Gary Harts uppgång och fall inför demokraternas presidentnominering i valet 1988. Och nu kan man gå in på offside.org/offsidesnack och vinna biobiljetter till den här filmen, The Front Runner.
Mm. Bara en sak här Johan, vi pratade om Roy här, ditt lilla gemyt med honom igår kväll. Och du nämnde en kärlekshistoria.
Mycket sagt, jag störde honom inte allt för mycket. Men han har i alla fall berättat att han har en ny film på gång, premiär om ett halvår.
Ja, jag såg också, för jag googlade honom igår och tänkte, vad håller han på med nu? Och så att, jag skrev det till dig också, att om det är så att ni sitter och snackar och du vill ändå känna att du är up to date med Roy, så kan du säga så grattis till utmärkelsen i Sevilla.
Ja, det var lite creepy. Jag tänkte ju att när jag tackade honom för hans filmer, där hade han ju chansen kanske att, vill han prata mer så markerar han det, men då sa han istället att, du ska tack för att du säger det. Tack för det, sa han. Och sen tittade han liksom lite ner i sin vinkupa. Och strax efteråt så blev han ändå störd, för då kom en person som heter Jugge Nohall in. En del vet kanske vem det är, något av en BC-kändis i Stockholm som har gjort väldigt mycket märkliga olika saker. Han är speakerröst bland annat, tror jag, mycket animationer och varit med i docusåpor, Klubb Goa och så. Något av en karaktär. Roy Andersson castade honom till sin film Du levande någon gång i början på 2000-talet, vilket var väldigt oväntat tror jag, att lyfta in honom i lite så här finkulturella kretsar. Han kom gående sent på gatan utanför och fick syn på Roy genom fönstret och stövlade genast in tog över rummet. Det kändes då som att jag var med i Roy Andersson-film lite. Här Jugge Noah hade precis varit och handlat på Lidl. Höll ett långt brandtal om Lidls överlägsenhet jämfört med andra matbutiker. Sen sa han så här, nu ska vi dricka i fred Roy. Så titta ner, kolla här, käka köttbullar på Lidl. Kolla, så här, bra pris. Folk säger att det är gamla grejer där, men det är inte alls gamla grejer. Så här, ha det bra, du får komma på nästa visning, sa Roy. Medan jag satt åt då min chicken tikka sizzlar i andra hörnet. Gjorde mentala nötter.
Ja. Men om vi bara får återkomma bara kortare till Roys karriär. Det var 1970 som han slog igenom stort med En kärlekssaga.
Nu är det regissören vi pratar om.
Ja, precis. Ja. Inte Bjärs pappa.
Ja.
1970. Sen 1975. Så det var en oerhört stor succé. Och så 75 kom han ut med, vad heter den? Gilliatt, tror jag den hette.
Gilliapp.
Som var en rätt flummig film, om man ska vara ärlig, tror jag. Jag tror faktiskt jag har sett den. Sån här existentialism och sådär, som verkligen sågades. Efter det så blev han så jävla knäckt, så han tog ett break då på 25 år från att göra långfilm. Och blev känd som reklamfilmkille som gjorde stora filmer som fick mycket spridning, inte viralt men på annat sätt. Men han hade ett break där på 25 år egentligen från de stora scenerna. Så funderar jag på Johan, har du något du kan koppla in det till fotbollen?
Nej, det är ju vår gamle vän ryssen Streltsov då,
ja,
som
ju
inte var 25 år men flera år, och dessutom Roy Andersson gjorde reklam medan Streltsov satt i Gulag och kom tillbaka och fick då Rysslands motsvarighet till stora pris.
Alltså, för det, när vi började prata om det så har det liksom stått här och funderat. Vi måste hitta någon liten liknelse där, för det är ändå rätt speciellt att man gör ett break på 25 år och sen kommer tillbaka. Och sen så får man en ny succé, en andra andning på något sätt.
Mm.
Men det var bra att du tog han.
Mm.
Då kan vi gå vidare.
Strältsom. Uh-huh. Roy Andersson, fotbollsspelaren, hade ju en kärlekshistoria med Solbritt och har fortfarande kanske.
Absolut.
Sin fru.
Och med Roland.
Roland Andersson, tidigare förbundskapten och MFF-legendar. De delade alltid rum.
Mm.
Och det stående skämtet de emellan. Jag vet inte om det här var Roland eller Roy som utförde det, men låt säga att det var Roland som gjorde det. Varje gång Roy skulle gå på toaletten så hade Roland varit där innan och skvätt vatten på toasitsen så det skulle se ut som att han hade kissat utanför. Det gjorde han alltså jämnt.
Ja, och man tänker så att i bästa fall så är det roligt första gången. Andra gången så
känner man blir väl mest arg.
Roland, vad gör du? Ja, men jag var bara det skämtet. Så 15:e gången så känner han det.
Det kanske gick skrock i det.
Ja, kanske.
Ja. Ska vi i transparensens anda när vi talar om Allsvenskans stora pris kanske redovisa hur vi röstade? Mm. För vi driver ju inte det här längre, men vi ingår ju i juryn och har därmed lämnat våra topp 5 namn i respektive kategori. Kanske bara ska göra det.
Ja, och målvakt, som där har jag facit då. Jag hade Isak Pettersson som etta, Oskar Linnér som tvåa. Tror jag hade Vilan som trea.
Ja, årets allsvenska målvakt röstade jag etta Isak Pettersson, tvåa Oskar Linnér, trea William Eskelinen, fyra Peter Abrahamsson och fem Johan Viland. Mm. Försvarare?
Ja, det var Per Karlsson, etta. Och där hade jag också facit än en gång. Tvåa, vad fan hade jag där? Tar du det innan så kommer du komma på det.
Jag hade Per Karlsson etta, Andreas Johansson tvåa, Björn Paulsen trea, Alexander Milosevic fyra och Daniel Sundgren femma.
Det är, jag hade också både Ante och Paulsen tror jag.
Mittfältare?
Det hade jag, ska vi se, Ado etta. Jag tror att jag hade Kristoffer Olsson också, men han kom lite längre ner.
Kristoffer Olsson som ju vann, fick utmärkelse.
Det hade jag inte facit längre. Och så hade jag...
Anar en trend här. Du kommer en bit, sen tar jag över. Årets mittfältare från min sida hade jag etta Ado, tvåa Batanero.
Ja, och det hade jag också.
Trea Kristoffer Olsson, fyra Sören Rex och femma Jiloan Hamad. Årets anfallare hade du Paulinho som vann.
Det hade jag.
Mm. Och sen Linus Alenius.
Det hade jag också, och sen så hade jag nog Goitom och sen så hade jag Rosenberg.
Ja, vi är ganska lika här. Jag hade samma topp tre och Rosenberg och Moberg Karlsson. Mm. Allsvenska tränare då?
Det hade jag Cedergren som etta faktiskt. Tyckte att han stod för den största överraskningen. Från det att alla tippade nästan Sundsvall att åka ur så var det de som stundtals spelade roligast fotboll och som förvånade alla.
Mm, ska säga, man lämnade väl rösterna innan slutomgången?
Ja, det var så också. Ja, precis. Sen så hade jag faktiskt, tror jag, Billborn som tvåa, Rickard Norling som trea.
Just det. Jag hade Cedergren också som etta faktiskt. Sen Rickard Norling, Billborn, Uwe Rössler och Jens Gustafsson som nästan är lite synd om här, tycker jag. Mm. Årets svenska nykomling då? Det är en lurig kategori. Tankovic vinner den men sa ju själv att han inte riktigt kände sig som en nykomling.
Ja. Det kändes ju inte rent när jag satte dit Tankovic som nummer ett på den listan. Det gjorde jag faktiskt. Men det kändes inte så rent med tanke på att han redan har gjort Premier League-matcher och gjort ett typ 50-tal matcher i Eredivisie.
Just det.
Och även faktiskt spelade, fast inte tillräckligt många, så att han skulle diskvalificeras för att kunna vara med den här säsongen. Men han gjorde ju faktiskt några matcher för säsongen också.
Ja, precis. Han hade siffrorna som gjorde att han ändå var uttagningsbar, så att säga. Mm. Jag hade faktiskt Eskelinen som etta, Jens Smith som tvåa, Mohamed Tankovic som trea, Jack Lane och sen Karashvili stoppade jag in där.
Samma namn som jag hade, fast i annan ordning tror jag. Ja. Vi har röstat väldigt lika, Johan.
Ja, det har vi ovanligt lika. Sista då, mest värdefulla spelare. Vem blev det där för din del?
Jag tog Paulinho där också.
Där hade jag Batanero, som väl inte var... Jag tror inte han blev nominerad någonstans. Hallenius var väl nominerad i den kategorin. Isak Pettersson hade jag där också. Mm. Och Ado, Filip Haglund kom med.
Haglund
och en lurig spelare, Goddos, tog med honom där. Mm. Lätt att glömma honom, men nog var han rätt viktig så länge han... Han var i Östersund. En sak som slog mig efter att jag hade röstat när jag såg dem igår var både du och jag har Enoch Kofi Adu som årets allsvenska mittfältare.
Bakiru hade jag också på mittfältare, kom jag på nu.
Bakiru, ja. Ja, han är nästan också den typen av spelare som kanske skulle ta upp här.
Ja.
Det slog mig efteråt att jag inte riktigt bottnade i utnämningen av Ado till årets mittfältare. Mm. Det blev Kristoffer Olsson som fick priset, men Ado kom ju högt upp också. Mm. Det känns som en inte populistisk röst, men och här vill jag, det här är ingen diss mot Ado. Jag har ju för guds skull sagt att sätta honom högst upp. Det är snarare kanske en diss av mig själv.
Liksom en viss lite pretentiös röst.
Ja, att man liksom vill verka lite smartare än vad man är. Mm. Jag har ju inte kompetensen riktigt att se de här, men det kan bildas kring vissa typer av spelare, lite konsensus kring att, och det kanske ofta är just inte målskyttar eller målvakter utan kanske defensiva mittfältare till exempel eller olika balansspelare, så bildas det en liten kör som säger hur viktiga de här är för laget. Och sen lyssnar man på det och sen börjar man titta på dem nästan och söker bekräftelse efter hur viktiga de här är. Och nästan varenda sidledspassning blir smart då. Då letar man verkligen efter. Men om ingen hade sagt det till mig så hade jag kanske inte ens tänkt på det. Då hade jag också snarare kanske tänkt på Kristoffer Olssons instick istället. Det kan jag också se att det är snyggt. Det är liksom, hej, jag är lite smart.
Ja, det spelare. Är komplex som kommer fram där på något sätt.
Ja, lite grann. Att man liksom vill visa... Och Bakiro var lite så också. Jag kan ju också förstå att han är viktig för MFF och kan se det nu. Men jag undrar om jag hade sett det så tydligt om inte folk hade sagt det till mig. Vi lämnade ju ett nummer här nyligen. Där finns det en text, inte en av dem längre, men som Christian Daun har skrivit. Mm. Han skrev den utifrån en bok han hade läst som handlar rätt mycket om fantasy football.
Ja, vad heter det? Fanalyst.
The Fanalyst, just det. Där väl tesen är att det finns en ny sorts vardagsexperter.
Ja, men det är ett movement så som är lite grann nu när vi, många som har följt Premier League, känner att distansen blir för stor och närheten och man kommer inte någon så nära. Så har det här börjat ersätta den känslan så att nu har man stenkoll på en defensiv mittfältares liksom poängspel och hur många tacklingar de vinner och hur mycket det ska kunna generera i fantasy i veckans lag och sådär. Att det har nästan börjat ersätta så att alla blir experter inom rätt smala områden. Ja. Man vet hur många brytningar Ado gör. Och det är också intressant för när juryn och de som ansvarar i ASP, alltså ansvarig för stor pris, skickade ut till alla vi som ingår i juryn, så skickar man också med skärmdumpar på så här har de presterat så ni får lite hjälp i allsvenskans fantasy.
Olika typer av siffror.
Och då kunde man säga och det är lite talande så för att då kanske man går på det för att man behöver ha statistik för att backa upp sina känslor på ett annat sätt än vad man hade för 10 år sedan.
Precis, och i boken som Daun skriver om är det väl särskilt populärt kanske bland neutrala betraktare som inte är helt fångade i Liverpool eller Arsenal eller vad det nu kan vara, men som följer det här och nästan tar en vetenskaplig förhållningssätt till fotbollen. Och då blir man något av en lite mer sofistikerad soffexpert. Jag kommer ihåg när Rasmus Elm slog igenom i landslaget och gjorde ett drömmål mot Österrike, så valde Lagerbäck efteråt att fokusera på hur bra Elm var utan boll. Det bottnar ju Lagerbäck i. Det passar ju bra in att han säger det. Medan man själv skulle ju inte riktigt göra det. Då skulle ju du tycka att jag var lite fånig och pretentiös. Det är bättre.
Jag gjorde ett samtal med Rasmus Elm om spelet utan boll.
På riktigt? Det kommer inte jag ihåg.
Jo då, det var rätt bra faktiskt.
Var det just eftersom Lagerbäck hade dragit den kommentaren då?
Ja, absolut.
Ja, jag förstår. Ja. Men att det finns någonting i de här rösterna när man söker de här spelarna som är nästan ska bekräfta att så här, kolla. Jag kan fotboll på ett högre plan, fast jag kanske faktiskt inte riktigt kan det.
Nej, precis. Nej, men det är som du säger, det är ju lite av... Alltså, vi bottnar ju inte i det, du och jag, Johan. Och det finns säkert några stycken till i den här juryn som inte bottnar i det när man slänger upp Ado eller Bakiro som bästa mittfältaren. Men det känns som att...
Därmed är det inte sagt att de inte är det.
Nej, precis. Man fattar ju det. Ja. Och jag tror att både Norling och Rösler, när de funderar på nästa vecka startelva, så är ju både Bakiro och Ado ett av de första namnen som de sätter där. För att de vet att det är liksom navet i lagen som håller ihop defensiven men som också kan liksom se till så att offensiven kan ha... Ja, det låter ju som någon som försöker förstå mig på vad som krävs för att ett lag ska vara framgångsrikt.
Jag stod och nickade mycket backstage när Tobias Hussein för mig hade en ganska lång utläggning varför han tyckte att Per Karlsson skulle vara... årets mest värdefulla spelare. Där jag inte alls hängde med efter ett tag. Jag hängde med i början. Han förstod att, för han tyckte man skulle kolla på hur många skiften det har varit i backlinjen och hur många som har kommit in där. Och han tog Robin Jansson som exempel. Tror du att han hade kommit in och gjort sån succé om inte Per hade varit där och hjälpt honom så att säga? Nej, så långt hängde jag med. Och sen gick Tobbe ett steg längre. Och då stod jag bara och låtsades lite. Det var han smartare än vad jag var. Så kan man säga.
Det är bara några dagar sedan som det surrades i framförallt USA om att Condoleezza Rice, alltså då den tidigare utrikesministern som väl var under Bush och är ju en erkänt stor intellektuell personlighet på den politiska världskartan, att hon skulle ta över Cleveland Browns, alltså NFL-laget, som head coach. De hade sparkat sin tränare och de skulle ha något nytt och de skulle tänka lite nytt utanför boxen. Och hon då, som är en jättestor supporter och som är erkänt intresserad av NFL och taktiken bakom det. Hon nämndes på allvar i så här ESPN Studios och så som potentiellt ett namn. Det varade ungefär något dygn. Sen gick hon själv ut och dementerade det här. Alltså, det är inte aktuellt så, men jag hoppas att det kanske i framtiden kan vara intressant att ta in i någon diskussion och sådär.
Men var ryktet just om att hon skulle vara coach?
Ja, precis.
Inte i styrelsen?
Nej,
eller
nej, coach. Och sen nu snackas det om att hon ska kliva in i NFL, alltså i styrelsen för NFL och sådär, för att hon har kompetensen och så.
Ja.
Men det fick mig ändå att tänka att detta är liksom lite talande för den här samtiden, och det är lite samma som det pratas om att kanske, oj, det kanske är så att Oprah Winfrey ska ha en chans att utmana så här nästa presidentkampanj i USA. Kanske Donald Trump. Jag är rätt säker på att hon står på demokraternas sida, att hon skulle kunna bli utmanad till Trump om 2 år. Och det är väl också någon slags följd av att just Donald Trump kunde bli president, när han har sin bakgrund som först då fastighetsmogul, men framförallt någon slags tv-kändis.
Mm.
Det här liksom folks förväntan, eller folk som tänker att ja, men har man varit framgångsrik och man är skicklig, man kan den här miljön, liksom Oprah Winfrey kan det, Condoleezza Rice kan det, de har rört sig i de stora miljöerna, tagit stora beslut, mött de största människorna, man har byggt upp liksom ett imperium, då kan man nästan göra vad som helst. Mm. Även om det är ett helt annat fält. Precis som att Condoleezza Rice skulle gå in och vara grym när det finns folk som i 40 år har liksom dedikerat sitt liv åt att skola sig och förkovra sig, att man ska kunna gå in där. Eller som Oprah Winfrey, den här liksom kändisförblessen, den måste upphöra, känner jag.
Det kan ju vara det omvända också med idrottare som går in i politiken. Det har vi sett exempel på också.
Absolut.
Och egentligen är det ju samma princip. Alltså det du pratar om här är väl oerhört skicklig inom ett fält och förväntas han eller hon kunna vara det någon annanstans också. Ja. Fast det är inte alls säkert. Ja. Kom ihåg ett av våra första avsnitt av podden, så pratade vi om att det var så mycket åsikter och krönikor i tidningarna numera. Och det var väl dels för att det är billigt att göra och för att det väcker mycket reaktioner och blir läst. Men också att det är den givna befordran till en skicklig reporter. Nu har du varit så skicklig så nu får du börja tycka också. Mm. Fast det inte finns något som säger att den är bra på det.
Nej.
Den kanske ska ha högre lön istället. Det är ju samma princip egentligen. Och inte minst på tränarrollen finns det ju, alltså med gamla, det har vi många exempel på, med gamla storspelare som förväntas bli skickliga tränare, men inte alltid blir det.
Nej, absolut. Och men jag tror att vi nämnde också Fredrik Ljungberg när han klev in i Viasat-studion.
Mm.
Att det här också lever på gamla meriter. Det hänger ihop lite grann med det här ämnet, så att bara för att han var en jävligt duktig fotbollsspelare så ska han sitta i en studio och skriva ett längre kontrakt med Viasat, så måste han kanske först bevisa att han kan leverera i en tv-studio.
Mm.
Och det kunde ju inte Ljungberg.
Nej, Per Zetterberg var likadan en gång i tiden, kom ihåg.
Exakt så. Om vi nu pratar om det, de senaste dagarna har man sett att Sami Hyppie har cirkulerat som en potentiell ersättare, eller nytt tränarnamn i Kalmar FF då, efter att de har sparkat Henrik Rydström. Och det tänkte jag vi ska prata lite om just det där.
Ja.
Men det är också så, tittar man på Sami Hyppie, så otroligt framgångsrik fotbollsspelare, vann Champions League med Liverpool och gjorde en jävla massa matcher och har liksom legendarstatus i Liverpool.
Och hemma hos dig.
Absolut. Och i Finland, ja, givetvis. Men som tränare så, visst, det inleddes ganska bra när han fick hoppa in efter att en tränare fick sparken i Bayer Leverkusen. Gjorde rätt bra där i början, men sen fick han sparken därifrån. Sen så drog han till, tror jag det var Brighton. Fick kicken därifrån. De låg på nedflyttningsplats när han fick kicken.
Jag tror de hade vunnit en match på, av de 18 senaste när han fick gå.
Sen så drog han till Schweiz. FC Zürich tror jag det var. Fick sparken därifrån efter att de också låg på nedflyttningsplats. Riktigt dåligt gick det.
Det var någon form av spelaruppror tror jag, också. Nästan också. De låg sist.
Ja, och sen så har det inte hänt så mycket. Han har cirkulerat ibland när det har varit någon championship-lag som sparkat någon tränare och så, men det har inte blivit av. Och nu så kommer Kalmar och har uppenbarligen, vad det verkar som, rätt tydliga källor. Både Expressen och Aftonbladet har gått ut med det, att Kalmars nuvarande styrelse har suttit i möte med Sami Hyppie, så att det inte bara är ett rykte, utan det verkar som att de i alla fall varit intresserade av honom. Och nu vet jag inte om det är så att han skulle få frågan och han tackar ja. Men det är också lite så, vad fan, vad har han bevisat? Vad har han gjort som säger att han är rätt tränare för Kalmar.
Ibland tänker jag också att det kan vara samma yrke men väldigt olika typer av miljöer där man passar bättre på något ställe. Har ju, apropå tidigare storspelare som haft det lite kämpigt som tränare, så har vi ju svenska exempel som Henrik Larsson och Johan Mjällby. Jag inbillar mig att man kanske i ett allsvenskt universum behöver ha lite mer, var lite bättre socialt och på vissa saker än om man är manager i England, där spelarna kanske inte träffar managern och har samma förhållande till den som man har här i Sverige, där man är närmare sin tränare. Mm. De kanske skulle funka jättebra i en lite högre miljö.
Exakt.
Men har haft svårare i, förutom Falkenberg då, Henrik Larssons fall i Helsingborg, och Mjällby har väl varit i Gävle och Västerås bland annat. Mm. Men där med Hyppie som du nämner, där får man ju känslan om att de vill ha ett namn som folk känner igen. Mm. Och det här har ju varit, inte en käpphäst, men något vi har tagit upp tidigare, just när det gäller styrelsearbetet i svenska klubbar. Och att fotbollskompetensen kanske inte alltid är den bästa på alla ställen. Och faktiskt vilken makt de har. Mm. Att det kanske är viktigare med en bra ordförande än en bra tränare i längden. Att det kan vara en framgångsfaktor i sig. När du gjorde din granskning om Mats Gren, så var ju det framförallt en story om honom som sportchef. Men bistorien är ju ett ganska inkompetent styrelsearbete många gånger. Mm. Och vi har, jag har hört jättemånga exempel på tränare som har haft problem med att det finns sån, det är så långt avstånd till styrelsen. Omvända då är ju det som var i Norrköping med Jan Andersson och Peter Hunt kanske, som vi hade en väldigt nära relation. Medan vissa verkar aldrig ha varit med på ett styrelsemöte någon gång. Och styrelsen vet inte alltid vad de vill. Hade J Södra tidigare år, man anställde Jörgen Wålemark, kommer på efter några omgångar att det var kanske inte den här fotbollen vi ville spela ändå. Hej då. Så det fortsätter ju komma. Och när det gäller Kalmars styrelse så är väl den ett kapitel för sig just nu.
Ja,
så som det har blivit.
Ja, och där har det ju också varit tydligt, för det har Henrik Hyström själv bekräftat nu, och det har ju också inte varit någon hemlighet här under de senaste dagarna, veckorna, så att Henrik Hyström har också sagt det. Det har inte varit en enda gång som någon i styrelsen har velat komma in och höra vad Henrik Hyström gör i ett omklädningsrum, eller hur det låter, eller hur spelarna har det och sådär. De har ju varit helt, de har bara stått och gissat utifrån och kollat på tabellraden, kanske sett publiksiffrorna som har gått neråt, och bara tagit ett beslut att nej, vi måste göra en förändring. Medan man kanske i sånt läge ska involvera sig själv i processen. Vad är det som händer här? För att ha på fötterna när man tar sånt här beslut. Mm. Bara där känns det som att de har misslyckats.
Alltså det känns bara deppigt så som det har blivit i Kalmar FF senaste tiden. Inte bara att det beslutet får man ju ta och tycka om man vill att Henrik Rydström inte är rätt tränare för Kalmar FF, men sättet att ha skötts på, jag har faktiskt gjort mig lite ledsen. Det är nog få spelare faktiskt som för mig i alla fall har betytt så mycket för allsvenskan och även för mig personligen. Mm. Följde den väldigt intensivt där Kalmar blev bra på riktigt och var där nere så ofta att Mattias Lyr skojade om att jag borde få stadens nycklar. och väldigt ofta fastnade man med honom. Går inte att underskatta hans betydelse för att dels att Kalmar blev bra, men att folk blev intresserade av dem utanför kommungränsen och Kalmar län. Och supertriumf när folk då sa att han kan ju bara snacka, han är inte något bra på att lira. Ja, han är ändå lagkapten under året när de vinner SM-guld. Mm. Det går ju inte att liksom inte lyfta på hatten för en sån. Och har svettats och liksom spilt blod för den där föreningen, verkligen. Och även nu i den här stunden, jag såg bara en kort mejlsvar han gav till Fotbollskanalen efter han fått sparken. Oerhört värdigt till skillnad från styrelsens jobb och kommunikationer. De skickar ut det här pressmeddelandet sent en söndag kväll. Den framgår knappt att vad han har gjort för föreningen innan.
Liten, väldigt härlig Rydström-passus i det där mejlsvaret. Vet du vad jag tänker på nu?
Nej, men det känns bekant.
Han var ju liksom väldigt, precis som sa, professionell och så. Han var också Henrik Rydström i det. Så. Han var inte liksom inga klyschor på något sätt. Men det fanns ett tillfälle när han satt i ett möte. De erbjöd mig kaffe. Jag tackade nej. Sen gick han vidare.
Ja, just det. Ja, det finns någonting där.
Subtilt, men väldigt snyggt.
Ja, men han var alltså redan som spelare. Inte bara att han brydde så mycket om laget, utan hela föreningen. De gånger jag intervjuade honom, och om man någon gång skulle läsa en citat, ville aldrig ändra någonting. Det var inget så. Men han ville gärna hela tiden att så här har du bara skrivit Kalmar. Det heter Kalmar FF. Det är en förening. Det är ovanligt ju att folk bryr sig om sånt. För hans egen del av utveckling, så det kanske är bra att han klipps från Kalmar och får testa någon annanstans, eftersom det har funnits så mycket mycket känslomässigt. Men det finns sådana farsartade inslag här med ordföranden som går och pratar högt och att det sker på en bilfirma. Och sen låtsas som att han inte kommer ihåg det här när han då blir påminn om detta. Så har man spelare som är besvikna och supportrar som är arga. Så de dansar ju på slak lina. Vi får väl se om de får förnyat förtroende också.
Tänk ändå bara att bilfirmorna har haft så mycket inverkan och de har varit liksom en...
Vad tänker du på då?
Jag tänker på Jan Andersson.
Biltema.
Ja, Biltema. Och så nu är det en bilfirma. Det säger någonting om svensk fotboll också.
Ja.
Det heter de här liksom pampiga, härliga mahogny-källarna med Winchester förtöljer och där man dricker whisky och så. Så man kan tänka att det kanske är i vissa andra länder som i England och så när man tar de här stora besluten. Det är en jävla biltema eller en bilhandlar med ordföring runt och gaggar lite för mycket.
Ja, det bidrar på något sätt till klåparaktigheten här. Ja. Så. Men det är ju ett jätteintressant, spännande läge. Nu har man då först under en säsong haft Nanne Bergstrand och sen Henrik Rydström. Två personer som förvisso har haft en, liksom, känt varandra länge men som är väldigt olika både som personer och som tränare. Så kommer man fram till då att nej, den här nya stilen med Rydström ska vi nog inte köra. Han är väl en del av de förhejen utbildade nya tränarna kan man väl säga. Men man får uppfattning om att de inte alls vet vad de vill ha. Och det här har man sett så många gånger. Och ja, det betyder ju inte att om det Sami Hyppie skulle komma dit att det skulle gå dåligt bara för att det har varit lite tufft i Brighton och Schweiz. Mm. Men jag får bara känslan av att man vet inte alls vad man söker. Och det här är ganska vanligt. Man har sett det många gånger. Man kollar vad som kan liksom ge oss lite lugn för stunden.
Ja, och det ska man ju vara kanske också bara punktera. Man förstår ju att det kokar ju i KFF-ledarna, alltså bland supportarna. Och det talas ju väldigt öppet om att de ska försöka få till ett extra insatt styrelse eller föreningsmöte där de ska försöka eventuellt avsätta delar av styrelsen eller hela styrelsen för att det är sånt jävla missnöje.
Mm. Så det är ingen liten grej att presentera en ny styrelse heller. Nej, så det är inte så lätt gjort. Nej,
absolut, men de spelar ju ett jävligt högt spel nu, den styrelsen som sitter nu när de tar det här beslutet och också med tanke på att Rasmus Elm, som även om han är begränsad idag vad det gäller fotbollsmässiga med tanke på sin fysik och så när han går ut och ger sin endorsement till Henrik Rydström, så betyder det, även om man kanske inte ska väga in för mycket, okej, som sen kanske bara kan spela en fjärdedel 2019 av totala antalet minuter, men att han går in och visar att han har förtroende för Henrik Rydström, man vet att sen, det är ju en klok ung man.
Ja, som inte säger något ogenomtänkt.
Nej, precis. Han säger ju inte det för att han gillar Henrik Rydström privat. Han säger detta för att han tror på Henrik Rydström. Han tror att detta är kanske det bästa. Det finns någonting på gång med honom. Han är fortfarande ung och oerfaren, men det visar ju en jävla respekt från en av de smartaste, eftersom Lagerbäck kan säga så redan när han gör sitt, att det är en smart jävel utan boll, och vi fattar knappt vad det betyder.
Ja.
Så måste man på något sätt också, tycker jag, lyssna på det som en styrelse. Ja, fan, säger Rasmus Elm detta? Vad vet vi?
Ja.
Vad vet vi jämfört med Rasmus Elm, som är med där varje dag i omklädningsrummet?
Ja, plus att det finns ju ett visst taktiskt element där också, att man riskerar att få väldigt missnöjda, ledande och viktiga spelare. Mm. Dessutom, så nu talar man då om att han inte har presterat resultaten under hösten. Det gjorde han ju inte, det var väldigt kort tid. Men man tar ju också ifrån att han har inte bara varit huvudtränare i Kalmar FF. Han är ju definitivt en del av att de... en av de klubbar ändå, även om A-laget inte har presterat på topp, slussat fram mest egna spelare. Så liksom så Svante Ingelsson som gick ut och också twittrade från Italien. Där han beskrev hur mycket Rydström hade betytt. För Rydström var då en del av ungdomsverksamheten och varit delaktig i jättemånga av dem som har kommit fram. Så det är inte bara, han ska inte bara bedömas efter de här matcherna han har gjort i höst som huvudtränare. Och att, men just bara hur man pratar om honom, som att han vore vem som helst. Han är nog stor nog att överleva det, men nog fan måste det, och han är ju smart nog att inte börja någon pajkastning. Mm. Men det är klart att det måste göra lite ont. Liksom.
Mm. Ja, gud ja.
Eftersom vi pratade om Roy Andersson förut så kanske vi kan återvända kort till filmens värld.
Gärna.
Härom kvällen innan jag skulle gå och lägga mig så var jag sugen på att titta på någonting. Men insåg att klockan var lite för mycket för att skulle dra igång något långt. Då slutade det med att jag YouTubade scenen från Gudfadern 2. när Michael Corleone träffar kasinomogulen Mo Green för första gången. Mm. En stark scen. Mm. Michael Corleone ska ha precis tagit över och vill expandera. Att den blir så bra beror också rätt mycket på Michael Corleones lillebror Fredo, mm. Spelad av John Cassell.
Ja, just det.
Och John Cassell, vad är det som är unikt med honom?
Ja, det är faktiskt en personlig favorit skulle jag säga. Det är som, vad ska man säga, framförallt är det från en film som inte är Gudfadern. Han var med både Gudfadern 1 och Gudfadern 2. Men den filmen som jag ofta, om jag får frågan i en faktaruta, favoritfilm, så skulle jag kunna säga att det är Dog Day Afternoon.
Där han också är med.
Där han också är med. För han var ju en väldigt speciell skådis på så sätt att det så hade han det här. Han var ju rätt sorglig typ av karaktär i många.
Fredo är ju en loser i Gudfadern.
Absolut, men lite ensam, lite mörk över honom. Och så har han också en väldigt späd kropp, alltså rent fysiskt. Mm. Nästan så att han alltid såg lite sjuk ut, och det blev ju sorgligt med tanke på hur han dör sedan.
Han gick bort alldeles för tidigt i lungcancer.
Precis. Men hans karriär är ju exceptionell.
Varför?
Nej, men det är ju så att han gör ju...
Lite farligt ute är vi här nu, för det här är lite den trivia som en del lite så här usla snubbar vill glänsa med, känner jag.
Ja, men det är, för mig är det inte riktigt så. Jag, till och med när jag pluggade på universitet så tog en kurs i filmkunskap. Och då fördjupade jag mig lite grann i Cassell.
Ja, men då tycker jag det är okej. Okay. Ja. Ja, vad är då det exceptionella?
Nej, men han kom nästan från ingen... Han hade väl gjort sig ett namn inom teatervärlden i USA. Och sen så får han chansen, halka in lite på ett bananskal, Gudfadern. Och då gillar Coppola honom så mycket så att han får vara med sen i den. Och sen blir han väldigt bra polare med Al Pacino som öppnar upp vissa dörrar för honom. Så. Men på 6 år, från jag tror att det är Gudfadern 1 kom ut 72. På 6 år så är han med i 5 stycken filmer. Varav alla filmer nomineras till Oscar för bästa film.
Precis.
Och det är ju exceptionellt,
ja,
faktiskt.
Ja, det får man säga.
Och förutom då Gudfadern 1 och 2, Dog Day Afternoon, så är det The Conversation med Gene Hackman. Och sen så är det hans sista film som han gör, som han spelar in när han är på gränsen till och faktiskt dö då i lungcancer. Det är ju The Deer Hunter.
Just det. Jag tror han är avliden när den har premiär. Precis. De spelade in hans scener i början för de visste att han inte hade lång tid kvar.
Exakt, och då var han faktiskt också, kilade han stadigt med Meryl Streep som var vid hans dödsbädd. Så det var jävligt sorgligt, för jag älskade honom. Jag levde inte då, men de här filmerna när man börjar fick upp ögonen för Gudfadern så öppnades upp en liten värld. Mm. Där han var med och var så jävla bra i de här filmerna.
Precis så. Gick bort alldeles för tidigt men lämnar efter sig en meritlista som är unik.
Perfect record.
Aha. På så sätt att han deltog inte i så mycket, men det han deltog i blev till guld. Mm, så kan man väl säga. Ja. Med de här 5 filmerna då, som är 5 av de bästa filmerna man har sett kanske.
Och då vill du att vi ska...
Hitta en fotbollens John Cassell.
Ja. Ska man göra något väldigt enkelt för oss?
Du hittar nog ingen extremt likadan.
Nej, men man skulle kunna säga som fotbollstränare, Zidane.
Mm.
Ändå. Ingenting som fotbollstränare. Kliver in, rätt in i Real Madrid. Vinner fler Champions League-titlar på... Vad är det? 3 stycken Champions League-titlar, va?
Det finns ju någonting som skaver i och med att, att det ändå är förväntat världens bästa klubb kanske.
Ja, men ändå, det är många tränare som har misslyckats.
Ja, absolut. Mm. Nej, alltså, det är bra gjort av Zinedine.
Vad syns du?
Det gjorde Zizou.
Det kan vi ge honom.
Det kan vi ge honom, men det är väl att man inte riktigt får... man skulle vilja se honom också leda ett lite sämre lag. Ja. Och se om det kan, om man kan tälja guld där.
Men Cassell, det är inte så att han hoppar in och ska spela i titta, nu flyger vi. Eller nu blåser vi snuten. Nej. Eller de här filmerna. Han hoppar också in i en Galacticos miljö.
Det är
jävligt bra regissör och jävligt bra medskådisar.
Ja, det...
Så gör att han också kan glänsa.
Ja, på så sätt är jämförelsen ganska bra.
Sanna då? Tobias Hanna. 2 Arlandskamper.
Ja, du menar... Ja, just det. Det här har vi nämnt, va?
Ja, det har vi väl nämnt. Men den är ju det här miraklet i Berlin.
4-4.
4-4. Och sen så är det väl att han är med i öppningsmatchen på Friends där, mot England. Zlatan bicykleta matchen.
Ja, just det. Precis. Han valde sina 2 tillfällen väl.
Ja, det är också ett bra record. Liksom. Ja, det är 2 landskamper som ändå är inskrivna på något sätt i historien.
Ja, och där man också kanske vet med sig att det ska mycket till om det ska bli fler landskamper för Tobias Sana. Hur är det med vår gamle vän Christoff Kramer? Världsmästaren från 2014.
Som vi väl också har nämnt här med tanke på att hans insats är ju... Han har ju själv inte så mycket koll på den. Nej. Eftersom han fick den här hjärnskakningen i finalen mot Argentina, va?
Det var det, och det var ju också att han inte kom från ingenstans, men han hade inte varit med i tyska landslaget alls för våren 2014, och var något av en överraskning att han ens var med i truppen, och tror han fick göra två korta inhopp. Finalen mot Argentina var den första matchen han spelade från start. Och det är ju en överdrift att säga att han bidrog till tyskarnas guld, eftersom han då fick en smäll tidigt, fortsatte spela i 14-15 minuter och gick vi fram till domaren då och frågade, är det här VM-finalen vi spelar nu? Mm. Varpå domaren informerar Schweinsteiger och säger att Kramer kanske ska byta.
Vem var domaren?
Det var den italienaren Nicola någonting.
Rizzoli.
Rizzoli, uh-huh. Just det.
Ja, det ändå satt sig.
Ja, och så fick han byta. Mm. Och han blev då världsmästare i enda matchen han spelade från start. Mm. Men han har tyvärr inga minnen då från första halvlek när han var en del av det. Mm. Den är ju inte riktigt bra, den jämförelsen. Mm. Men det han har är ju något av... Han har inte spelat landslaget sedan dess knappt. Nej. Tror han spelar några kvalmatcher efter det. Men annars har han egentligen inte varit med sedan dess.
Men man kan ju ändå tänka sig så. Om 20 år så sitter han på någon pub. Folk känner inte igen honom och säger, jag har spelat fotboll. Och så gick det bra. Och så har jag spelat VM 2014. Hur gick det då? Nej, vi vann. Vi spelade en match från start. Vi vann VM-guld. Ja. Det är ändå rätt mäktigt.
Ja, ja. Det är ändå rätt bra.
Men om man då säger att...
Det var långt innan Guardiola förstörde tysk landslagsfotboll med sitt possession-spel.
Det skulle bli spännande här, jag vet inte vad han sa. Men i alla fall, så om vi säger Sisu då, du hade vissa problem med att göra en liknelse där.
Ja, fast du tycker du argumenterade bra därefter, ja. Att han också var en Galacticos-miljö.
I en svensk kontext då så har vi Olof Mellberg.
Ja.
Med BP.
Ja, han tar upp BP först till Superettan. Och sen tar han upp dem ännu mer överraskande till Allsvenskan.
Och sen är det bara hasta la vista.
Sen dyker han ner som en val mot djupare havsvatten.
Ner i pärmarna på förbundet. Utbildar sig.
Ja, det gör han. Och vad jag har hört på rapporterna, sticker snabbt därifrån när kursen är klar. Stannar inte kvar och tar en öl i baren.
Han minglar inte.
Han minglar inte så mycket. Men där tänker man ju då förvänta det nu att Olof Mellberg har inte haft ett lag sedan dess. Mm. Och man väntar då på att han bidrar säkert sin tid och tänker att han ska få ett riktigt stort uppdrag nästa gång. Han har säkert haft chansen att träna andra allsvenska klubbar. Kanske IFK Göteborg, kanske andra. Kanske Kalmar ringer. Men känslan är att han vill ha ett större uppdrag. Mm. Men tänk, vi kan i alla fall leka med tanken att han hela tiden har tänkt att det här ska vara en hyllning till John Cassell. Att han aldrig mer ska ta en klubb för att han vill ha ett perfect record. Han sitter där ute på, han bor väl i skärgården någonstans. Mm. Sitter han och tittar på sina bedrifter med BP och ja. Säger att jag slutade verkligen på topp.
Ja, det är ju fint om det är så.
Det tror jag inte.
Nej, det är inte så. Nej, den är inte så jättebra här, men jag tycker ändå det är värt att nämna en sån som David Bentley.
Jaha, gamla Arsenal-spelaren.
Ja, det absolut. Var det nya, David Beckham.
Ja, han kallade det så, ja.
Ja. Han hade ju det tillslaget. Det får man säga, det var lite grann det han hade. Men sen så hade han lite looken också. Han var rätt så här tvålfager när han slog igenom. Han var ju en Arsenal-kille. Och han fick göra en endaste match under The Invincible-säsongen. Alltså 2003-2004. När de gick helt obesegrade under Premier League-säsongen. Gjorde han en match. Och på det sättet så är han också inskriven i det. Han kan ändå skryta om det här på något sätt. Sen blev hans karriär inte så bra.
Nej, tittar man på sin helhet på David Bentley så är det inget perfect record.
Nej, precis. Men det är ändå snyggt att ha gjort en match den säsongen.
Ja, just det. Står Lehmann i mål då?
Ja, det var också speciellt faktiskt, för att Lehmann, han värvades den sommaren inför då 2003-2004-säsongen och tog över efter David Seaman. Så han går in första säsongen och gör en säsong utan en enda Premier League-förlust. Och då kan man ju...
Var det så? För jag har minne av att Lehmann var lite skakig i början och sen fick lite revansch när han nästan tog Arsenal till Champions League-final.
Nej, så var det inte.
Men du har säkert rätt.
Så Seaman fick ju lämna precis där. Seaman hade ju kunnat runda av med, fast då kanske inte hade blivit Invincibles. Nej. Av det. Men det var lite synd om Seaman.
Det tydligaste minne av Jens Lehmann är annars i en Arsenal-fanzine jag läste, att han berättade att han umgicks en del med reservmålvakten Graham Stack och att han hade utmanat Graham Stack på sjukamp som de hade en hel ledig söndag ihop. Det var roligt.
En annan som faktiskt lämnade samtidigt som Seaman, det var ju Oleg Lushny.
Ja. Ja, fin. Oleg Lushny, ukrainare. Han skötte alltid högerbacken. Det finns ju omvända John Cassell-figurer också, där inte allt de har rört vid blir till skit, men där spelare som till exempel har tendens att åka ur mycket. Martin Olsson börjar bli liten som figur i... Mm. På ett sätt kan nästan kändes fel direkt när jag nämnde Martin Olsson. För om det är någon spelare under Jan Andersson jag nästan fotbollsmässigt tycker lite synd om, är det nog Martin Olsson. Mm. Ludvig Augustinsson kommit in och tagit den här vänsterbacksplatsen och ingen har några synpunkter på det. Men varenda gång han har gått in så har han nästan varit bäst på plan.
Mm. Ja, faktiskt. Nu mot Turkiet i lördags då. Och nu är det ju match ikväll för oss när vi spelar in här på tisdag.
Jobbigt om Olsson har hängt några självmål nu. Ja.
Absolut. Men Martin Olsson var ju nästan det som man var utropstecknet skulle jag säga.
Han är alltid det. Ja. Men folk tycker alltid rimligt att Ludde spelar när Ludde kan spela. Ja. Men han har ju åkt ut några gånger. Vet att vi allsvenskan hade vi ju, apropå Kalmar, Sosse Lasse, Lasse Nilsson, Johansson, förlåt, som åkte ur 3 raka år med Kalmar och Öster och Gais kanske. Och noterade då att Maurizio Albornoz kunde ha chansen i år att bli historisk som den första spelaren att åka ur allsvenskan 5 gånger. Det är flera som står på 4, men han klarade sig kvar med Sirius även om han kanske inte spelade så mycket. Men han åkte ur med BP 2 gånger, Åtvid en gång och en gång till med AFC.
Det ser man.
Långt ifrån John Cassell då.
Det, om det ska vi säga då en gång att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Halebop som vill börja med att skicka då ett grattis till alla lyssnares respektive som efter en lång och spännande allsvensk säsong äntligen får se vardagen återgå till det normala. Sen är det då snart dags för Black Friday på Halebop. Från fredagen den 23 november till måndagen den 26 november finns det massor av schyssta deals på mobiltelefoner och tillbehör på halebop.se. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder.
Och vi har också gjort det här i samarbete med biofilmen The Front Runner. Den 23 november är det biopremiär för den med Hugh Jackman i huvudrollen. Filmen berättar den sanna historien om den amerikanske senatorn Gary Harts uppgång och fall inför demokraternas presidentnominering i valet 1988. Och om man går in på offside.org/offsidesnack så kan man vinna biobiljetter till filmen The Front Runner.
Är det så att du inte kan avslöja vilken tränare det var som skickade sms-et?
Nej, jag vill inte göra det.
Känsligt kan det vara.
Ja,
ja. Vi får leva med det.
Nu tappar jag mina ASP-röster här också.
Ja, vi får leva med den ovissheten. Jag kommer få reda på detta. Det får inte ni.
Kanske jag inte ens ska säga det till dig. Ja, jag ska fundera, för jag har lite tid att fundera. Du kommer inte se mig här på ett tag. Jag ska direkt hem och vabba. Det är ett fall av vattkoppor hemma. Som kan hålla mig borta ett tag.
Förstått det.
Så jag är jätteglad att jag hann hit före. Och det här ser jag som en liten fristad inför detta.
Vi önskar din dotter ett snabbt tillfrisknande. Och vi önskar alla våra kära lyssnare en härlig vecka. Nästa vecka kommer vi ut med ett helt nytt nummer. Som vi är glada och faktiskt lite stolta över. Det känns väldigt bra rakt igenom.
Så det gör det.
Det snackar vi lite mer om då.
Gör vi. Och före det så kan jag alltså gå in och läsa reportaget om Maggan Lindgren som är årets allsvenska hjärta 2018 på offside.org.
Ta hand om er. Vi hörs om en vecka. Hej!